Där är P1, Sveriges Radio.
Ja, det här är Studio 1, fredag.
Om värmen i Europa, i Frankrike har skogsbränderna börjat och nu väntas det bli ännu varmare.
Och sen om avhopparna från kriminella gäng, de blir fler, men det är få tjejer som lämnar.
Men vi träffar en ung kvinna som lyckades lämna det kriminella gänget. Hur svårt var det?
Och därefter om att kinesiska turister, de väljer bort Thailand.
Och det är risken att bli kidnappad som avskräcker, reportage från Thailand.
Och sen om Oasis stora hit från 90-talet, aktuell igen.
Ja, Wonderwall har blivit en slags nationalsång för England i fotbolls-VM.
Och inför NATO-mötet i nästa vecka, dit Trump väntas, kommer han ställa nya krav.
Detta och mer i Studio 1:s andra timme blir det med Lasse Johansson och Marcus Karlehed.
Ja, vi börjar med... Ja, nu börjar vi istället. Och vi börjar då med hettan och bränderna i Frankrike, där minst 3000 människor nu evakuerats i södra delen av landet på grund av skogsbränder.
Samtidigt rapporteras att under den sista veckan av värmeböljan i juni så var överdödligheten minst 2000 personer. Marie-Louise Kristula, tidigare klimatkorrespondent och vetenskapsreporter här på radion, du har kommit in i studion. Hur ser det ut med bränderna i Frankrike?
Den största branden i departementet Aude i södra Frankrike, den är nu under kontroll. Där hade det ju brunnit 900 hektar. Men det betyder att den sprider sig inte, den blir inte större. Men man måste ju hålla koll på den här länge, för det här kan ju blossa upp igen. Och särskilt när det är så väldigt starka vindar, har ju blåst sån här mistralvind där nere. Och då kan ju de här bränderna liksom hoppa iväg snabbt och så ja, har man ett nytt kritiskt scenario. Men just nu är den under kontroll, men det brinner ju på många andra ställen.
Och vi hör om många evakuerade. Vad innebär det här för människorna som lever i de här områdena?
Men man är ju vana med att sommaren, men framförallt mot slutet av sommaren, är det väldigt stor brandrisk. Så det är någonting som man vänjer sig vid. Men nu kommer den ju tidigt, och här många av de här evakuerade som vi hör nu, det är ju evakuerade från campingplatser ned runt en stad som heter Sainte-Marie-de-la-Mer, där det är mycket turister och sådär. Och det är klart, man hade väl väntat sig en annan semester då. En del bor ju faktiskt också i husvagnar i de här områdena. Så att, men det är klart att det är väldigt, väldigt mycket oro. Man vet inte vart man ska ta vägen. Man vet inte vad man har att komma tillbaka till. Många som får evakuera sina hem förra sommaren fick ju komma tillbaka till ja, men ingenting. Allt var förstört.
Men brandsäsongen, har den startat tidigare i år alltså jämfört med tidigare?
Ja, alltså ur ett längre perspektiv så är det här tidigt, väldigt tidigt. Det brukar vara i södra Frankrike slutet av juli fram till mitten av augusti ungefär. Det är den där riktiga, har varit den riktiga brandsäsongen. Men nu de senaste åren så kommer ju bränder, det drar igång tidigare. Det brukar vara i juni och sen så håller här på också längre om det inte kommer riktigt stora och långvariga regn.
Vad kommer det här sig av?
Klimatförändringar. Det är alltså värmeböljor, att de kommer tidigare, att de är intensivare, att de håller på längre. Det är den tydligaste, en av de tydligaste kopplingarna till att vi har den globala uppvärmningen som vi har. Och det betyder ju helt enkelt att ja, men naturen torkar ut snabbare. Kommer inte regn här emellan. Nu har vi ju den tredje värmeböljan på gång här snart. Och då ser man att naturen är väldigt, väldigt torr och det blir liksom som fnöske. Det behövs inte så väldigt mycket för att det ska flamma upp.
Och för djur och jordbruk och så?
Ja, det är ju, vi har pratat om människor nu och hus och sådär, men för djur och jordbruk så är det här också väldigt allvarligt. Nu börjar ju forskare tala om ja, men fåglar till exempel, flyttfåglar som man ser drabbas. De kanske var på väg, något år så var det många flyttfåglar som man såg var döda efter en sån här värmebölja och brandsäsong. De hade inte hunnit ta sig därifrån, så det är ju allvarligt. Jag kommer ihåg själv för några år sedan när de här vildhästarna i Camargue, som är väldigt kända i en sån här naturpark där, Det var dramatiska bilder där de flydde i panik från en stor skogsbrand med liksom svart bolmande rök. Mm. Så det är klart att djur och natur, något år var det en känd sköldpadda i ett naturområde som brukar gräva ner sig i jorden när det brinner, men den klarade sig inte, den brann ändå. Framförallt när den kom upp så var ju hela naturen sönderbränd runt om, så att det, man börjar uppmärksamma det här mer och mer. Och jordbruket, ja, det, nu är man ju väldigt orolig, därför att kor, mjölkkor, man ser att produktiviteten går ner, man ser att vete växer sämre när det är varmare än 25 grader, majs som är en viktig stapelvara växer sämre över 35 grader, kommer man upp över 40 så börjar bladen brännas. Mm. För att inte tala om vin. Ja. Vinstockarna, 46 grader, det är någon gräns där de det här, kan börja tappa bladen.
Och så. Det här kostar mycket pengar också, arbetstillfällen och absolut. Företag som går omkull på grund av det här då.
Ja, men alltså det är ju klart att man ser minskade skördar och att det kan bli väldigt, väldigt svårt för, men till exempel vinproducenter som hela tiden måste leta efter andra sorter som är mer tåliga och sådär. Det pågår mycket sån forskning i Frankrike.
När du lyssnar på hur fransmännen pratar om de här värmeböljorna, de har ju varit återkommande flera år nu där, märker du någon skillnad på hur samtalet förs om du jämför med Sverige till exempel?
Ja, men vi har ju inte alls samma situation naturligtvis, men, ja, men alltså jag, när jag lyssnar på fransk radio, det gjorde jag senast i morse, så är det ju, man pratar ju om de här, man har dramatiska vittnesmål. Jag hörde en kvinna i södra Frankrike som sa att vi får ingen vila. Vi hinner inte liksom återhämta oss. Först är det bränder, eller det var för någon vecka sedan var det skyfall och översvämningar. Sen kom torkan, nu är det bränder. Och allt kopplar då reporten till klimatförändringarna och klimateffekter. Så där tycker jag att man gör den kopplingen lättare än vad vi kanske gör i Sverige. Mm. Men sen så, jag menar, jag pratade med min familj, min svägerska skickade från sydvästra Frankrike en bild här under den förra värmeböljan från sin termometer i bilen och hon visade att det var 50 grader. Mm. Alltså 50 grader, då ska du fortsätta, du ska åka till jobbet, du ska liksom sitta i din bil, jag menar 50 grader i solen då förstås. Men ändå, vi vet ju att skolor har stängt flera veckor i förtid i Frankrike. Barnen kan inte gå kvar, deras sluttentamen är i fara och så. Så att det är klart att det påverkar och det här gör ju att debatten har verkligen blossat upp igen. Klimatdebatten har blossat upp i Frankrike.
Det förstår man. Tack så mycket Marie-Louise Kristola, vetenskapsreporter här på radion och tidigare också klimatkorrespondent.
Nu i veckan så har polisen haft en särskild kampanj på sociala medier för att få fler medlemmar i kriminella gäng att hoppa av.
Och sen i våras har man försökt underlätta processen. Den som ringer till 114 14 för att få hjälp ska nu slussas direkt till rätt person för att få stöd. Tydligt och enkelt ska det vara.
Och två gäster har vi med oss i studion här nu. Josefina Gunér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Och sen Olivia, som vi kallar dig. Du heter något annat egentligen. Du har skyddad identitet nu. Du lämnade själv ett kriminellt nätverk för några år sedan. Ni är välkomna bägge två förstås.
Tack så mycket.
Ska vi börja med det här, vad ska man säga, tekniska lite då, Josefina Gunér. Ni vill göra det lättare för avhoppare, den som ringer ska slussas rätt direkt. Vad är det som ni har gjort lättare?
Ja, men det stämmer. Egentligen är det ju ingen skillnad för den som ringer, utan det är inte svårare än så att man ringer 114 14. Men och berätta kort vad det är man vill prata om, så blir man prioriterat framkopplad till växeln som sen kan slussa vidare till rätt polis inom våran organisation så att man kommer direkt till avhopparsamordningen som vet precis vad vi ska göra.
Så, men tidigare var det så att den som ringde och ville hjälp kunde bli sittande i telefonkö då och få vänta eller?
Det kunde säkert ske också, men det, framförallt så var det lite klurigare för växeln att veta vem de skulle koppla fram till i organisationen.
Okay. Nu ska det bli bättre alltså. Olivia, om jag tar din berättelse, om jag bara sammanfattar lite först här. Som 13-14-åring så träffade du en kille, han umgicks med äldre kriminella och med hållhakar då av olika slag så tvingades du in i den här världen. Alltså, Kan du ge exempel på vilken typ av saker du tvingades göra, brottslighet som du tvingades in i?
Det kunde vara väldigt olika och det var ju också liksom en gradvis upptrappning från att jag var väldigt ung tills att jag var liksom äldre och det blev grövre och grövre allt eftersom. Men till en början så var det ganska små tjänster som de ville och det kunde vara typ små narkotika grejer. Till
att gömma och så, eller?
Ja, till exempel att ha det på sig, gå med det från plats A till plats B och så. Och senare så kunde det handla om större transporter, att de ville ha hjälp med olika saker i deras brottslighet och att man blev pressad till det. Och sen kunde det också vara sexuella saker då, som man blev tvingad till.
Och det gick inte att säga nej, så att säga, i den här världen?
Nej, det var ju väldigt svårt. Och det är ju någonting som man blir liksom, till en början så var man ju väldigt ung och blåögd. Sen blev man mer och mer hårt pressad. Hållhakar och olika typer av liksom sätt att få en fast i det. Och sen så var det ganska svårt att både säga nej och dra sig ur och så.
Var det mycket rädsla?
Ja, det var det. Det var ju någon ständig överlevnadsinstinkt man gick på under hela den perioden, liksom alla de åren.
Hur då överlevnadsinstinkt?
Ja, men när man är i ett sånt del livet som både de lever och som jag själv levde är ju väldigt snabbt. Det handlar om dag för dag, det händer nya grejer hela tiden, man blir pressad, det är någon konflikt, då kanske de pressade mig ännu hårdare och det gör ju en, det får ju en att springa hela tiden och jag var i ett ständigt flyktbeteende liksom för att överleva.
Josefina Gunnér, är Olivias erfarenhet typisk för tjejer i gängmiljön, skulle du säga? Att tvingas in och sen av rädsla inte våga kunna lämna?
Ja, det skulle jag säga. Mycket som det Olivia berättar, det har vi fått beskrivet många gånger. Och sen är det förknippat med väldigt mycket skam och skuld också. Så att det är svårt att ta sig ur därifrån, för det är svårt att hitta någon som man kan berätta saker för och utan att skämmas och...
Har man svårt att lita också på polisen till exempel?
Det är väldigt svårt med tilliten, både till polisen, till socialtjänsten och många andra i samhället. Ofta har de ju ett liv ända sedan barnsben, att man har haft svårt att känna tillit till någon.
Olivia, känner du igen det där, att det var svårt att lita fullt ut på myndigheter som du var i kontakt med?
Ja, absolut. Det känner jag absolut igen. Och det är ju, har ju varit ett av de stora problemen till varför jag också har varit kvar i det så länge. För hade man haft en fungerande tillit så hade man kunnat tagit hjälp tidigare och med det kommit ur det tidigare. Men det byggde mycket på tilliten.
Och varför tror du då att det var svårt för dig och även andra verkar ju känna så att känna tillit till polisen till exempel?
Jag tror att det är ganska individuellt. Dels för att man uppmanas från dag ett i alla olika gängkontexter man kan tänka sig till att golare och inga polare. Man ska vara tyst, man ska inte prata med någon. Man ska helst inte prata med liksom någon alls, men framförallt inte polisen. Och sen beror det också på ens egna erfarenheter och... hur man själv har haft för, till exempel då jag var väldigt ung, vad man själv har haft för erfarenheter med vuxna, vuxenvärlden. Har man ett dåligt förtroende där så kommer det bli ännu sämre för myndighetspersoner och så.
En ensamhet låter det nästan som.
Ja, så kan man beskriva det.
Men du tänkte ju ändå till slut att jag kommer inte att överleva. Var det så illa?
Absolut, så var det ganska många gånger och under ganska lång tid.
För du var ju sammantaget i den här miljön i 10 år. Hur överlever man det?
Det är en väldigt bra fråga.
Som det inte går att svara på kanske då?
Nej.
Josefina Gunnér, du har ju talat med många som har velat lämna gängen. Hur gör du då för att inte vara dömande och för att skapa tillit och så? Hur går det till?
Men om vi får in ett samtal till exempel då via 114-14 eller på något annat sätt ute på gatan eller vad det än är, märker man på något sätt minsta indikation på att det är en individ som sträcker ut sin hand och söker hjälp. Det kan ju vara genom aggression, rent krasst. Alltså det skulle kunna vara att man får höra både det ena och det andra, men man ser genom personen att jag skriker på hjälp. Så måste vi finnas där. Och det enda vi kan göra är ju att lyssna. Lyssna, försöka förstå. Det är jättesvårt att sätta sig in i en annan människas liv. Och framförallt kanske den här typen av person som har levt ett helt annat liv än vi själva. Eller liksom jag så. Då behöver vi lyssna, vi behöver försöka förstå. Och vi behöver jobba icke-dömande, precis som du sa. Men framförallt så behöver vi också hålla oss från att sätta på oss fixa kepsen och försöka lösa problemen åt personen. Mm.
Men hur kan ni då konkret hjälpa?
Genom att vi lyssnar, försöker förstå, så jobbar vi dels fram drivkraften och kompetensen inombords hos personen vi pratar med.
Peppar alltså?
Som en coach mer. Och sen hittar vi ju saker som vi konkret faktiskt, den här individen behöver hjälp med. Och då kan vi tillsammans hitta den. Liksom.
Och vad kan det vara?
Ja, men det kan ju vara allt från man behöver traumabehandling eller missbruksbehandling eller bostad eller andra saker. Det är ju helt beroende på vad de har för olika behov. Men vi ska hålla oss ifrån att redan från början ha bestämt oss vad personen behöver. För det är väldigt olika.
För Olivia, du valde att bryta på egen hand, eller hur?
Ja, det kan man säga.
Hur?
Ja, jag går väl inte in i exakta detaljer, men det blev mycket på egen hand och att ta tag i det själv. Liksom. Och det med hjälp av några få kontakter från myndigheter och poliser då, som hjälpte mig med stöd och råd och sådär. Och det berodde mycket på det här bristande förtroendet tyvärr. Men det har ju kommit tillbaks nu liksom senare.
För du flyttade ju själv till annan ort. Du fixade boende, jobb med mera. Alltså hur lätt var det?
Det är väldigt svårt och man blir ju väldigt ensam. Så det gäller ju att man kan... Men jag gjorde det på ren överlevnad.
För du var ju tvungen att bryta med alla kontakter du hade haft.
Ja, precis. Jo. Så det blir väldigt speciellt.
Och det, Josefina, det har du sagt att det är en av de svåraste sakerna, den här ensamheten som uppstår, eller hur?
Ja, vi kan ju ofta lösa bostad och så vidare. Men just den ensamhet som det innebär när vi ställer våra krav om att man måste bryta med den umgängeskrets man har varit i. Och allt annat som man känner till, som man känner sig trygg i, ska förändras och flytta och så. Då blir det väldigt många timmar på ett dygn där man är väldigt ensam. Även om vi ser till att personen också får en klientcoach, som vi kallar det för, och så vidare. Socialtjänsten har ju väldigt, väldigt många insatser som de kan stötta och ge individen. Men det är fortfarande många timmar på ett dygn.
Olivia, hur gör du med ensamheten?
Först och främst så måste man hitta ett sätt att ladda sina batterier på. Man har mycket i huvudet att tänka på. Man måste hålla sin säkerhet. Man är ganska ensam. Man kan inte dela sitt liv med särskilt många personer. Och då måste man hitta ett sätt att kunna andas ut och vara någonstans där man kan ladda sina batterier. Liksom. Annars kommer man inte hålla ihop det.
Hur hittade du det då?
Då får man gå in till sig själv och fråga vad kan jag tänka mig, hur trivs jag och var trivs jag och så. Mm.
Du har ju jobb faktiskt med arbetskamrater, men du har ju en bakgrund som du inte kan tala om. Mm. Hur gör du?
Jag försöker vara så ointressant som möjligt, samtidigt som jag försöker vara så personlig som möjligt.
Okej. Vad betyder det?
Det betyder väl att jag försöker att vara personlig, social, hjälpsam, men inte dela de bitarna som jag inte kan, helt enkelt.
Hur blir det?
Ibland får man ju frågor. Och då får man bara försöka ta det därifrån. Men det, oftast så går det bra. Ibland är människor lite nyfikna när de inser att här är det nog någonting. Liksom. Men då får man försöka ducka det på något sätt.
Mm. Det låter också väldigt kraft. Det tar mycket kraft, låter det som, eller?
Ja, det är väldigt ansträngande. Det är mycket att tänka på. Både socialt och för att hålla sin säkerhet. Liksom.
För det är ju en stor sak också.
Ja.
Och där sätter du punkt och säger inget mer än så. Så att du kan inte berätta mer om det, nej.
Nej.
Du hoppade av, eller bröt dig bort, eller hur man nu ska uttrycka det. Det är en 5-6 år sedan. Hur har du det?
Jag har det ganska bra idag. Jag brukar tänka att idag har jag ett liv, och det hade jag inte förut. Och det är jag väldigt nöjd och glad med. Sen har man mycket att bearbeta, både att ta hand om, både fysiskt och psykiskt och så.
Och vad tänker du om framtiden? Vad har du för drömmar?
Jag har väl drömmar och mål och så, till skillnad från förut. Så det är väldigt, det är glad. Jag är så tacksam för det.
Mm. Och tack för att du kom hit, Olivia.
Tack snälla.
Och tack även till dig, Josefina Gunér från Nationella avhopparsamordningen på NOA. Det är ju polisen det.
Gäddestudiet som du lyssnar till och producent idag, det är Cecilia Tengmark. Programkoordinator är sändningskoordinator är Ines Schultz-Platzyk och tekniker idag Liv Fröden.
Och nu ska det handla om att kinesiska turister drar sig för att besöka Thailand, då det i flera år funnits en rädsla att bli kidnappad.
Och det här får konsekvenser för den viktiga turistindustrin i Thailand.
Bilar och små motorcyklar susar förbi på Bangkoks heta gator. Solen gassar. Det här är Chai Kwang, stadsdelen som kommit att kallas Bangkoks andra Chinatown. Ah, 43-åriga Liu Zigang turistar ofta i Thailand och säger att det brukar vara fullt med andra kineser på trottoarerna här. Inte som idag då det nästan är tomt. Men är det inte på grund av värmen nu på dagen då, undrar jag. Nej, det är samma på kvällen, säger han. Vad är det som har hänt? Thailand brukade krylla av kinesiska turister. 2019 så var de 11 miljoner enligt den officiella statistiken. Men sen kom pandemin. Och efter det de så kallade bedrägerifabrikerna i Sydostasien.
Kriminella gäng i Sydostasien tvingar hundratusentals människor att utföra nätbedrägerier, ofta under hot om våld och i slavliknande förhållanden. Det säger FN:s människorättskontor i en ny rapport.
Radions korrespondent Axel Kronholm rapporterade i Ekot 2023 om den omfattande organiserade brottsligheten där unga människor luras in i de här bedrägerifabrikerna, ofta med falska jobberbjudanden. Och många offer för människohandeln har varit kineser, vilket slagits upp stort i Kina. Jo, visst påverkar den här debatten vad folk tänker om säkerheten, och då kanske de inte vågar komma, säger Liu Zigang. Mest dramatiskt blev det vintern 2025 när en kinesisk skådespelare lurades till Thailand och kidnappades. Wang Xing, som han heter, blev däremot snabbt befriad efter att hans försvinnande blivit viralt.
thank all of us. Firstly is the government and also the families to help me.
Och när han stod där och tackade regeringen för hjälpen framför den thailändska TV-kanalen Amarins kamera, så underströk han också att Thailand, det är ett säkert land som han gärna besöker igen.
Yeah, and also Thailand is very safe and I'm gonna go back again. Yes.
Men trots att det slutade lyckligt för skådespelaren Wang Xing, så räcker det med en snabb sökning i kinesiska sociala medier idag för att hitta inlägg med allt från nya skräckhistorier om kidnappningar till mer förklarande videos på temat hur säkert är Thailand egentligen? Det här är paisan Sueta Novong. Han är själv turistguide och sitter även i styrelsen för en organisation för turistguider i Thailand. Och han tror att många influerare lägger upp videos om Thailand som en osäker plats för att det helt enkelt ger klick. Jag och Paisan träffas på ett café inne i ett av Bangkoks gigantiska luftkonditionerade shoppingcenter. Paisan har jobbat i många år i turistbranschen och pratar bra kinesiska, så därför gör vi intervjun på just kinesiska. Och Paisan berättar att när de kinesiska turistströmmarna minskat, så är det många av hans gamla kollegor som helt enkelt lämnat turistbranschen. Det är många som har bytt bransch, en del har börjat sälja frukt istället, säger han. Och jämfört med toppåren innan pandemin så tjänar en guide kanske hälften så mycket idag, säger Paisan. Turismen står för mer än 10% av Thailands ekonomi, och även om de är färre nu så är kinesiska turister fortfarande den kanske allra viktigaste turistgruppen. Hittills i år har 2,5 miljoner kommit till Thailand. En viss återhämtning jämfört med förra året när skandalen kring skådespelaren Wang Xing briserade. Men Atta, en av de stora resebyråorganisationerna i Thailand, hade förhoppningar om att 2026, det var året som kineserna skulle komma tillbaka i stor skala. Men så har det inte riktigt blivit. Atta skruvade istället ner sina prognoser nyligen, bland annat på grund av just säkerhetsfrågan. Kineser tror redan att Thailand är osäkert. Det kommer att ta tid att ändra på den uppfattningen, säger Paisan Sueta Novong. Och för att göra det, ja, då måste de turisterna som har varit här och återvänder till Kina berätta för sina vänner och bekanta att Thailand, ja, det var säkert.
Hello, good to see you.
Oh, great. Yes, now I can hear you too. Hello. Professor Ming Ming Chung vid australiensiska Curtis University forskar på kinesisk turism. Han tror att det kommer ta några år innan kinesiska turister får tillbaka förtroendet för Thailand.
Because trust is a very important issue. Once that has a loss, and it's very hard to rebuild. It takes time to rebuild.
Enligt professor Chung så har paketresorna klarat sig bättre. Det är främst de kinesiska turister som reser själva som tvekar att åka till Thailand.
So it doesn't matter if really what are the actual risks are for Chinese tourists coming to Bangkok to Thailand. It's more really about the perceived risk.
Det kvittar vad den faktiska risken är för kinesiska turister att resa till Thailand. Det har blivit en upplevd risk, säger Chung. Folk pratar om det på sociala medier och där kan diskussionen lätt sticka iväg. Och kidnappningen av skådespelaren Wang Xing 2025, det var en händelse som på ett dramatiskt vis minskade kinesers tilltro till Thailand som turistmål.
That incident actually dramatically reduced China to the confidence in traveling in Thailand.
På en kinesisk nudelrestaurang i Bangkoks så kallade andra Chinatown sitter flera sällskap kineser och slurprar soppnudlar. En som ätit klart är 32-åriga Steven Chu som jag pratade med utanför, och han berättar att han fått samtal från vänner hemma i Kina som oroar sig för honom.
会不会有问题啊？你赶快回来啊之类的，就是我都跟他们有解释过，就是都很安全。
De ville att jag skulle komma hem, men jag förklarade för dem att det är säkert här, säger Steven Su som jobbat i Bangkok i 2 år nu. Thailand har också trappat upp säkerhetsarbetet genom en riktad kampanj där tusentals nekats inresa i Thailand. Turistvisumen har också kortats i år. Och riktade tillslag mot misstänkta illegala företag har genomförts bland annat här i Chai Kwang. Bra, tycker Steven Su. Ut med dem som inte är här lagligt. Då blir Thailand ännu säkrare.
Just så.
Björn Djurberg, Bangkok.
Häromdagen på Atlanta Stadium när England precis slagit ut Kongo Kinshasa i 16-delsfinalen i fotbolls-VM.
Och det är tusentals engelska fans på läktaren och sen spelarna nere på planen och de sjunger tillsammans då Oasis-klassiken Wonderwall.
En låt som verkar ha blivit en inofficiell nationalsång för England i det här fotbolls-VM-et. Andreas Locko, musik- och kulturjournalist, finns med oss i studion. Vad tänkte du när du såg de här scenerna?
Jag blev, man vill kanske inte riktigt erkänna det för att det inte känns så modernt, men jag blev ganska rörd faktiskt. I en kombination av mild gåshud och lite så en mental tår i ögonvrån. Det finns någonting i brittisk kultur där kopplingen mellan just fotboll och popmusik är så oskiljaktig på ett sätt som saknar motstycke i resten av världen.
Ja, det är lite rörande bilder där med de hårda proffsen på plan, ögonen tycks tåras under sången. Det är väl ingen slump heller att det blir så här just för Englands landslag, pop och fotboll, vad säger du?
Alltså, så har det ju alltid, det finns en väldigt lång bakgrundshistoria i detta handlar om det brittiska utpräglade klassamhället där fotbollen eller popmusiken var de enda vägarna ut på sätt och vis. Finns det fortfarande en sanning i detta? Men i fallet, det som gör det än mer rörande, hade de valt någon annan sång så hade vi nog kanske inte suttit här diskuterat detta. Det är någonting speciellt med att det är en låt av just Oasis. För de så att säga är fotboll. Och det enda popbandet eller rockbandet, vad vi än vill kalla dem, som faktiskt beter sig som ett fotbollslag. De man är inte ett fan av Oasis. Man följer Oasis som om de vore ett lag. En gång i mitten av 90-talet så hamnade jag på en presskonferens i norra London på en pub där Oasis skulle presentera sina nya medlemmar. Sina nya, det blir bättre på engelska, sina nya players, sina nya spelare. Och de hade bokstavligen, de två bröderna Liam och Noel Gallagher satt vid ett skrivbord på en scen och sen bjöd de in och presenterade de nya spelarna pretty much för laget. Och det här är på något vis, detta fungerade. Det är så man följer Oasis som ett fotbollslag.
Och vi kan väl höra vad upphovsmakaren Noel Gallagher har sagt om det här.
Well, do you know what? I thought it was a great moment. I couldn't actually believe what I was seeing. And yeah, you know, like I said to the people from the Sun, it's like, you know, that song belongs to the people, and it was a great moment. It's great to see the, I mean, I've staggered that Jude Bellingham knows the lyrics.
Ja, han säger alltså att han är helt tagen över att stjärnan Jude Bellingham ens kan låttexten. Han var inte född när den blev en hit där 95 eller 96, tror jag det.
Herr Bellingham är född typ 10 år senare.
Ja.
Men det finns en förklaring till det. Det här är ju en sång. Noel Gallagher säger att detta är folkets låt. Den är inte ens hans egen längre. Mm. Det här går ju tillbaka till hela liksom pub singalongs på lördagskvällen på puben. Music hall-traditionen, och av alla Oasis låtar så är det just den här som har blivit liksom, den är inskriven i en allsångskanon helt enkelt. Så att så underligt är det inte som ett val.
Men Oasis idag då, de gjorde en comeback förra året på något sätt. Vad har de för roll idag då, eller position, eller hur man ska beskriva det?
Jag tycker att den rollen de har på fotbollsläktarna nu under VM, det är egentligen deras
riktiga roll.
Det är exakt det de är och betyder idag, varken mer eller mindre, och det är ganska mycket i sig. Mm.
Men hur vanligt är det med den här typen av anthems som står sig över generationer? Den här låten släpptes ju 95.
Ja, men du har sånger som sjungs You'll Never Walk Alone, Neil Diamonds Sweet Caroline, inte en brittisk låt ens, som sjungs på mängder av svenska fotbollsmatcher. Skottarna har valt Yes Sir I Can Boogie av alla låtar som sjungs efter varje match. Så de får ju en helt annan innebörd, en helt annan tidlöshet på fotbollsläktaren.
Skottland slogs ju ut.
Men tyvärr, annars hade vi nog fått höra Yes Sir I Can Boogie.
Men tårades deras ögon av det, den låten?
De hade nog fullt upp med att vara ledsna av, av att åka ut.
Vad är det just i Wonderwall och i låten som gör att det blir en sån hit, tror du?
Alltså, det är två olika frågor. Det ena är, det finns två olika svar. Det ena är varför det blir en hit i största allmänhet. Den andra är, varför passar den just här? Varför skulle till exempel inte deras tidigare hit You and I are gonna live forever kanske vara mer passande? Jag tror det väldigt brittiska Maybe you're gonna be the one that saves me är nyckeln till detta. Den där lilla artiga tveksamheten som givetvis i fotbollssammanhang och i synnerhet VM är ganska stor bland brittiska fans.
Men den är ju ganska lätt att spela också. 4 ackord brukar man säga, Wonderwall.
Ja, men
alla kan spela Wonderwall.
Men den är ju den där låten, det finns alltid en sån som den där jobbiga killen på festen som tar fram en akustisk gitarr. Och på 70-talet skulle han spela, för det var alltid en han, spela Stairway to Heaven av Led Zeppelin undermåligt. Ja, nu har vi Wonderwall.
Tack så mycket, Andreas Lock och kulturkritiker.
Tack.
Ja, vi byter ämne kan man väl säga. Nästa vecka så samlas NATO-länderna ju i Ankara för toppmöte.
Världens journalister kommer att läsa av kroppsspråk och handslag. För hur står det egentligen till med relationen mellan Donald Trump och Europas ledare?
Och vad spelar Sverige för roll i alliansen nu då? Idag så presenterade regeringen sina prioriteringar inför mötet, och Nina Benne, vår korrespondent, du var på plats där. Budskapet från statsministern var då?
Att stödet till Ukraina är den viktigaste frågan för Sverige på det här mötet. Och han upprepade det han sagt tidigare, att säkerhet i Europa är beroende av hur det går i Ukraina. Och det är också en av de frågor som är högst prioriterade av NATO-chefen Mark Rutte inför toppmötet. Ukrainas president Volodymyr Zelensky kommer vara där på den middag som hålls på tisdagskvällen. Där kommer också Donald Trump vara med. Och sen förutom Ukraina så kommer toppmötet framför allt att handla om hur långt de olika NATO-länderna vid sidan av USA har kommit med sin militära upprustning och med planerna. De här planerna som ni kanske minns, man förband sig till förra året. 3,5% av bruttonationalprodukten ska läggas på militär upprustning senast 2035, och ytterligare 1,5% på infrastruktur och annat som hänger ihop med försvaret. Så totalt 5% av BNP alltså på försvarsfrågor, och det är en stor förändring jämfört med idag för många länder. Och nu ska man då stämma av hur långt har man kommit och hur trovärdiga är planerna.
Och olika länder har kommit väldigt olika långt. Vad säger Kristersson om det?
Men han säger att han i grunden tycker att det är rätt det skifte som sker nu, att Europa tar ett större ansvar för sin egen säkerhet. Och den svenska regeringens plan, den är ju att nå upp till 5%-målet redan 2030. Det finns ju ett geografiskt mönster här, kan man se, där länder som ligger närmare Ryssland är mer benägna att lägga mer pengar på försvaret, antingen tidigare eller man gör nu. Medan andra länder som ligger längre bort och som också en hel del av dem har sämre, har mer ansträngd ekonomi, ligger längre bak i liksom startblocken eller vad man ska säga.
Och Spanien ställer inte ens upp på det där, va?
Det här är ju frågor som kommer att... Nu är det första avstämningen efter det att man kom med det här beslutet gemensamt, där man ska då titta på varandra och jämföra och se hur långt de har kommit.
Och samtidigt fortsätter USAs president Donald Trump ifrågasätta USAs roll i alliansen, och nu talas det om ett NATO 3.0 där Europa tar större ansvar. Hur påverkar de där diskussionerna och förväntningarna också då för den delen toppmötet?
Ja, men alltså bland de europeiska NATO-länderna så menar nog bedömaren då att man har kommit till någon slags acceptans av läget. Det här är den nya verkligheten. USA kallar det ju för en omfördelning av bördan och kostnadsbördan, ansvarsbördan, och att det verkligen kommer att ske. Och det politiska trycket på de länder som då inte bidrar så mycket eller inte har så trovärdiga planer lär också bli tufft enligt diplomatkällor under det här mötet. Sen är det ju en stor fråga som inte står officiellt på agendan, men det är ju president Donald Trump. Kommer han komma med några oväntade utspel? Och hur kommer han till exempel agera mot de länder som vi vet att han är irriterad på i förväg, som Storbritannien och Spanien, bland annat, som han menar inte stödde USA under Irankriget tillräckligt mycket i hans...
Och Grönland får vi väl se om det kommer upp på agendan.
Grönland får vi se om det kommer upp på agendan. Det är inget av det är ju på den officiella agendan. Men förra årets toppmöte höll man ovanligt kort, och det ansågs allmänt att det var ett sätt att hålla fokus och undvika utspel. Mm. Och jag noterar att årets möte är lika kort. Det är en middag på tisdagen och ett drygt halvdagsmöte på onsdagen, och sen är det dags för slutdeklaration.
Men jag tänkte, fick Kristersson några frågor kring det där, att man inte riktigt vet om man funderar på vad USAs president ska säga eller ställa till med eller kommentera eller göra eller sådär? Mm.
Jo, men det är klart att han fick frågor om det, och han valde att säga att han inte vill spekulera om det, att det kommer vi i medierna, vilket vi precis just nu gör, göra istället.
Vi var inne på det i början, Ukraina och stödet dit. Maria Malmö Stenegard, utrikesministern, säger att alliansen då måste visa enighet vad det gäller det långsiktiga stödet till Ukraina. Förutsättningarna för det, hur ser det ut?
Men hon sa också att det inte är rimligt att de nordiska och baltiska länderna år efter år står för en tredjedel av NATOs militära stöd till Ukraina, med tanke på att det här är ju rätt små länder. Det här kommer komma upp på mötet. Något mer ekonomiskt stöd från USA är knappast att vänta enligt källor. Men däremot så väntas slutdeklarationen innehålla skrivningar om ett årligt stöd från de europeiska länderna, då bland annat i form av EU-lån. Mm.
Tack för det, Nina Benner, som följer NATO-toppmötet i Ankara nästa vecka.
Studiet är detta efter 17:00 om begravningen som har påbörjats i Iran. Den dödade Ayatollah Khamenei ska nu föras till graven. Under ganska många dagar ska det här pågå.
Här är Ekot 17:45. Regeringen utreder varför allt fler unga får ADHD och autismdiagnoser. Inget skadestånd för PFAS-drabbade Kallingeborna. I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei, och i USA har 250-årsfirandet smygstartat. I studion Katarina Boive. Ja, regeringen tillsätter nu en delegation som ska undersöka bakgrunden till att allt fler barn och unga får neuropsykiatriska diagnoser, inte minst ADHD och autism. Vi hör socialminister Jakob Forssmed.
Vi har nu en situation där över 105 000 barn i Sverige hämtar ut ADHD-medicin. Och det är klart, då måste vi fundera på vad driver den här utvecklingen? Hur har vi hamnat i en situation där så många barn uppvisar den här typen av problem?
I Sverige har personer med diagnosen ADHD eller autism ökat kraftigt under de senaste 10 åren. Bland 13-17-åringar har andelen som fått en diagnos ökat med ungefär 500% bland flickor och 300% bland pojkar. Enligt Jakob Forssmed finns viss kunskap om vad som ligger bakom utvecklingen, till exempel att diagnoser sätts på ett annat sätt än tidigare och att skolor ibland ställer krav på diagnoser för att ge stödinsatser. Men mer analys om bakomliggande orsaker behövs enligt honom.
Hur fungerar skolmiljön för de här barnen? I vad mån medverkar det till att fler uppvisar de symptom som leder till att man söker vård och får en diagnos? Hur ser den här mycket massiva introduktionen av skärmar som vi har ägnat oss åt? Hur påverkar den här utvecklingen med ständig distraktion?
Delegationen som ska vara klar med sitt arbete i december 2027 ska också bland annat komma med förslag på hur stödet till barn och unga med neuropsykiatriska diagnoser och deras familj kan utvecklas bland annat i skolan, vården och även på fritiden.
Reporter Karin Rumblom. De PFAS-drabbade Kallingeborna får inte skadestånd av staten, det meddelade justitiekanslern idag. 2013 upptäcktes skyhöga halter av PFAS i dricksvattnet i Kallinge och det hade förorenats av brandskum från försvarets flygflottilj F-17. Herman Afzelius är ordförande i PFAS-föreningen.
Enormt besviken att det ska behöva ta 1,5 år för dem att komma fram till det. Det är total besvikelse.
Enligt Martin Mörk, byråchef på justitiekanslern, beror beslutet på att PFAS-föreningen inte vänt sig till JK i tid.
Det är ju så att vi i Sverige har då en så kallad preskriptionstid som innebär att man måste göra gällande sitt skadeståndsanspråk inom 10 år. Och vi bedömer ju att det har ju de här personerna inte gjort.
PFAS-föreningen har tidigare fått avslag på grund av att det gått för lång tid sedan det kommunala vattenbolaget slutade leverera det giftiga vattnet. Men PFAS-föreningen kunde visa att vattenbolaget fortsatt med leveranserna 2014. JK accepterade de nya bevisen och prövade på nytt. Men nu har JK alltså kommit fram till att de drygt 150 medlemmarna i PFAS-föreningen inte får något skadestånd.
Och då har vi då kommit fram till att under 2014, då som vi faktiskt prövar, vid den tidpunkten så filtrerade då det här kommunala vattenbolaget vattnet så att det understeg de här gränsvärdena som gällde vid den tidpunkten. Och redan på den grunden kan man säga att staten inte ansvarar då.
PFAS-föreningen har kämpat rättsligt i 10 år och har drivit frågan om skadestånd ända upp i högsta domstolen. Och JKs beslut väcker nu stor frustration hos Kallingeborna. En av dem är Lollo Karlsson som också sitter i styrelsen för föreningen.
Min dotter skrev till mig precis. Jag har så mycket känslor för man blir så jävla arg. Man blir så arg. Man är så trött på det här att inte ta sitt ansvar.
Trots JKs beslut finns det fortfarande några möjligheter för föreningen att få sitt skadestånd. Ett sätt är att försöka sätta krav på det lokala vattenbolaget. Nu ska föreningen diskutera hur man ska fortsätta framåt, säger ordförande Herman Afzelius.
Så vi får ju prata igenom givetvis i föreningen hur vi ska hantera det här. Jag kan inte säga på stående fot, men jag menar, på något sätt har vi ju, när vi startade detta 2013 så har vi ju kämpat för någon slags ersättning och i och med det här beslutet har vi inte fått det.
Reporter Adam Kohls Josefsson. Det har gått 9 dagar sedan jordbävningskatastrofen i Venezuela och det pågår stora insatser för att hjälpa människor med mat. Svenska Lena Savelli är regionaldirektör i Latinamerika för FNs livsmedelsprogram. Hon är på plats i Caracas sedan i onsdags och beskriver en desperat situation i de drabbade områdena.
Vägar som har förstörts, byggnader som har rasat totalt, restauranger och affärer som också fallit. Och givetvis då ett enormt behov av assistans, humanitärt stöd till det överlevande. Folk har ju förlorat sina hem, de har förlorat sina inkomstkällor. Många har ju förlorat familjemedlemmar också, så att det är en desperat behov också att hitta sina älskade. Det finns begränsad tillgång till vatten, det finns begränsad tillgång till mat. Många människor som sover i det öppna, i improviserade tältläger eller i mer formella tältlägerstrukturer. Och behöver just nu då mat och vatten och sjukvård för att klara sig.
Redan innan katastrofen var matinflationen i Venezuela den högsta i världen enligt Lena Savelli, som uppskattar att en vanlig venezuelansk lön bara räcker till en fjärdedel av matbehovet.
Så detta blir ytterligare en kris som kommer på en redan ganska svår situation.
72 timmar efter skalven den 24 juni inledde World Food Program sin insats med soppkök på platser där familjer som förlorat sina hem hade samlats. Men man hjälper också till på andra sätt.
Det finns många som bor i tält precis utanför sina hus. För husen kanske inte rasat, men de har sprickor i sig så det är reda för att gå in. Så dessa familjerna kan vi stötta med matpaket för upp till en månad. Så att de har möjlighet att laga mat till sig själva. Men vi uppskattar att vi kommer behöva stötta upp till 500 000 människor med mat för de närmsta 3 månaderna.
Reporter Rickard Elefalk. Den svenska man i 30-årsåldern som misshandlades och skadades svårt i Köpenhamn i tisdags har avlidit, rapporterar P4 Jönköping. Mannen arbetade som polis hemma i Sverige och det är Polisförbundet Öst som bekräftar dödsfallet. Det var i samband med ett VM-evenemang där matchen mellan Norge och under matchen mellan Norge och Elfenbenskusten som ett bråk uppstod. Tidigare idag kom beskedet att en man som misstänks för dödsmisshandeln i morse överlämnade sig själv till Köpenhamnspolisen. En norsk man som tidigare friat för 4 fall av uppmaning till självmord i Sverige döms för mord av en norsk domstol. Han döms till så kallad förvaring i 15 år med en minimitid på 10 år för att ha mördat en kvinna i Trollhättan 2024, rapporterar norska medier. Han är sedan tidigare dömd till 8 års fängelse i Norge för medhjälp till ett självmord i Strömstad. I Iran förbereds begravningen av Ayatollah Ali Khamenei som dödades under den första dagen av USAs och Israels anfall mot Iran i februari. Ceremonierna kommer att pågå i närmare en vecka i 2 länder och väntas samla många miljoner sörjande.
På Ayatollah Ali Khameneis kista ligger en svart turban, just en sån han brukade bära. Medan kistan är målad i den iranska flaggans färger, det visar iranska statliga medier. För den iranska regimen har begravningen en stor symbolisk betydelse, säger Iran-kännaren Sahar Ezavi vid Sacramento State University i USA.
I think what they're trying to do is to project power and confidence.
Iran vill visa styrka och självförtroende, säger Sahar Ezavi. Enligt islamisk tradition ska döda begravas skyndsamt, ofta inom ett dygn, men den här begravningen har dröjt i månader. Den 86-årige ayatollan efterträddes av sin son Mojtaba Khamenei, som hittills inte syns till offentligt. Israels försvarsminister har sagt att även sonen Mojtaba är en märkt man och riskerar att möta samma öde som sin far, vilket fått iranska militärer och politiker att varna Israel och USA för att attackera begravningsceremonierna. Iran-kännaren Sahar Ezavi tror att det finns en risk för att Israel eller USA utför riktade mord.
The risk that there will be assassinations by Israel and the United States remains quite high. Especially around this funeral procession.
Sahar Ezavi tror att regimen övervägt riskerna, men att det är en viktig del i informationskriget att visa att Iran klarar av säkerheten.
They feel confident and strong in their ability to maintain security to be able to carry off an event like this.
Reporter var Katja Magnusson. Och så till Frankrike där det brinner på flera håll i södra delen av landet. Omkring 3000 personer har evakuerats efter en brand vid franska medelhavskusten nära gränsen till Spanien.
Campingplatser har evakuerats, husvagnar och bungalower har brunnit, byggnader har förstörts och en småbåtshamn har stått i brand. Motorvägar har också stängts av, rapporterar den franska nyhetstjänsten France Info. En kvinna berättar för Frans Anfå hur hon ringde brandkåren när hon såg lågorna resa sig mot himlen.
Les flammes étaient extrêmement hautes déjà et donc tout de suite on a eu le réflexe de donc moi en tout cas de téléphoner aux pompiers.
Under torsdagen evakuerades omkring 3000 människor efter att en brand brutit ut i Sainte-Marie-la-Mer vid Medelhavskusten i södra Frankrike och sen spridit sig mot Canet-en-Roussillon. På fredagen meddelade myndigheterna att branden inte längre spreds i området. Enligt myndighetsuppgifter som flera franska medier återger fick 6 civila, varav 1 barn, vård för lindriga skador. 7 kommunpoliser vårdades på plats för lindrig rökförgiftning. Frankrikes premiärminister Sébastien Lecornu säger att årets brandsäsong har börjat ovanligt tidigt, omkring 2-3 veckor tidigare än normalt.
Ils arrivent pratiquement 15 jours 3 semaines en amont des périodes habituelles.
8700 hektar har redan brunnit, varav 1200 sedan igår. Och omkring 2000 brandmän och andra räddningsresurser har varit mobiliserade varje dag de senaste 2 dagarna. Caroline Poron, Paris.
Runt om i hela USA pågår just nu förberedelserna inför det stora 250-årsfirandet imorgon. Både i de stora städerna och på landsbygden. Och vi har med oss USA-korrespondent Simon Isaksson från den lilla staden Smithville i Texas. Simon, firandet smygstartar lite redan idag. Vad är det som händer?
Ja, precis. Och det smygstartar runt om i hela USA. Jag vet att i Philadelphia, en väldigt symbolisk och viktig stad i sammanhanget där USA grundades i princip, där har man en stor ceremoni idag. I New York håller borgmästare Sora Mamdan i ett stort tal där han sammanfattar New Yorks roll i USA:s historia. Och sen kanske det största, eller det som kommer få mest uppmärksamhet ikväll, det är Mount Rushmore, det här monumentet i South Dakota där president Donald Trump kommer att hålla ett tal och sen vara med när man har en fyrverkerishow då vid det här monumentet av gamla presidenter. Så att redan idag så är det hela igång.
Du befinner dig i en mindre stad. Hur kommer självständighetsdagen att firas där?
Precis, Smithville i östra Texas, drygt 4 000 invånare. Här är det redan pyntat med amerikanska flaggor och dekorationer längs gatorna. Och i de få små butikerna som ska öppna här nu på förmiddagen amerikansk tid så säljer man nog slut på de USA-färgade klädplaggen som man har tagit in. Och sen 4th of July imorgon då lördag, det blir en traditionsenlig parad på förmiddagen. Alla får vara med, alla kommer nog vara med i den här lilla stan. Det bjuds på gratis varmkorv under dagen, det ska spelas bingo och jag har hört att det är på blodigt allvar. Och sen på kvällen då, fyrverkerier nere vid floden. Och så här ser det ut på tusentals olika håll i USA, i småstäder runt om i landet nu då, under det här 250-årsfirandet.
Men i huvudstaden Washington, där slår man på stort, eller hur?
Exakt. Här i Smithville så beskriver man det som raka motsatsen till det som händer här då. I Washington är det väldigt stort och väldigt organiserat. Där är det också fyrverkerier och en stor parad som väntar. Redan ikväll också en utomhuskonsert vid kongressen som direkt sänds i hela USA. Men det som sticker ut med Washington i år, det är Trump-administrationens initiativ till firande. Där man öppnat en stor utställning på The Mall med utställningar från alla delstater och ett Pariserhjul bland annat. Ett evenemang som hittills inte varit särskilt välbesökt och väckt kritik också. Imorgon så sker i Washington ett väldigt påkostat firande med militäruppvisning, tal av Trump och ett världsrekordförsök där man ska avfyra 850 000 fyrverkerier.
Säger Simon Isaksson, USA-korrespondent. Och så lite kort vädret. Götaland och Svealand får under morgondagen ganska soligt väder medan det i södra Norrland blir växlande molnighet och i norra Norrland regn och åskskurar. Producent Gunilla Österlund.
P1, Sveriges Radio.
Studio 1 fortsätter i vår andra timme om en uppmärksammad begravning.
Ja, det är Ayatollah Khameneis väg till graven som nu kommer att följas av miljoner sörjande. Är mullornas hårda grepp om landet svagare nu?
USA firar 250 år av självständighet, men hur mycket kommer dagen handla om Trump?
Och sen reportage om Mats. Han låg 42 dygn i respirator.
Ja, men han ser så pigg ut. Det kan ju liksom inte vara något fel. Om du däremot har brutit i ben eller någonting, då vet man ju att den där är ju inte frisk.
Men har du varit med om det, att du ser för pigg ut?
Ja, många gånger är det ju så. Jag kan ju förstå också. Då tror man att man fuskar bara.
Han är en av många som fortfarande försöker ta sig tillbaka efter covid.
Och sist i timmen om larven från helvetet. Insekten som får människor att fly från sina hus, den kan snart dyka upp i din trädgård.
Marcus Karlhed och Lasse Johansson här i studion. Välkomna att lyssna.
که دیگه نیستی بینمون.
Ja, det här ljudet, det kom från Teheran i morse då kistan med föreledaren Ali Khamenei visades upp inför hundratals sörjande. Själva begravningsceremonierna, de börjar idag och kommer pågå i flera dagar.
Och kistan var draperad med grönt tyg. Vita pappfjärilar fladdrade ovanför och personer runt kistan kastade ut blommor till de sörjande runt omkring. Mohammed Fazel Hashemi, du är professor i islamisk teologi och filosofi på Uppsala universitet. Det var ju statlig tv då som visade upp de här bilderna. Vad mer kunde man se och höra här?
Det vi hör, det är en madda, en shia-muslimsk eulogist eller lovsångare som sjunger liksom klagodikter. Det är, som det heter, ett recitativt framträdande, en sångstil som ligger mellan tal och sång. Och där han, den här texten som han sjunger uttrycker den outhärliga saknaden efter Khamenei och den smärta som följer av att ta farväl av honom. Och så hör vi en folksamling som du var inne på som gråter ut sin sorg. Men till saken hör också att i den här lokalen bredvid hans kista så finns ytterligare fyra kistor. Det är kvarlevorna av hans dotter, hans svärdotter som var gift med den nya ledaren Mojtaba Khamenei och Ali Khameneis svärson, men också hans treåriga barnbarn Sara som också dog i den här attacken. Och allt det här sammantaget har skapat någon form av väldigt djupt, tryckt och känslomässigt tung stämning i lokalen. Det är det som vi tar del av.
Och de här pappersfjärilarna, de vita fjärilarna, det hängde samman med barnet, vad jag förstår.
Ja, det, hennes färd till himlen. Alltså ett oskyldigt barn som har drabbats i det här konflikten.
Mm. Vi har med oss Rosbe Parsi, också Iran-expert och affilierad forskare vid Lunds universitet, med oss på telefon. Ja, Rosbe Parsi, hur mycket av en chock var det för det iranska folket den 28 februari när Irans högsta ledare dödades i ett flyganfall av USA och Israel?
Det var ju en chock i den meningen att han på sätt och vis kan vi säga personifierar den islamiska republiken och framförallt människors erfarenhet av den ännu mer än hans företrädare Khomeini. För han blev ju högsta ledare 1989, så han är ju den som har suttit längst. Så i det avseendet så var det en chock. Men jag tror att ur ett säkerhetsperspektiv så var det nog inte en chock för de flesta att han skulle vara ett av de primära målen när väl ett krig skulle bryta ut igen.
Mm. Och nu så har då ceremonierna inletts. Vad vet vi mer om dem?
Ja, den är ju en sorts Eriksgata skulle man väl kunna säga, i och med att han ska så att säga ta emot människors sorg och respekt på flera olika håll. De har haft de utländska dignitärerna idag, inklusive högt uppsatta representanter för Saudiarabien, talibanerna och så vidare. Däremot tror jag inga europeer har bjudits in. Och sen så kommer det ske i omgångar och sen så kommer hans kropp att föras vidare. Han ska även vara på litteparad i Karbala och Najaf, de två viktiga religiösa städerna i Irak, innan han slutligen begravs om, vad blir det, nästan en vecka i Mashhad, hans födelsestad och också den staden där den åttonde imamen Reza är begraven.
Vi ska prata lite mer om där ceremonierna, Mohammed Fazel Hashemi. Hur viktiga är de här ceremonierna för regimen?
Ja, vi ska, om vi backar bandet till början av året, då såg vi stora protester som riktades mot regimen. Och här vill man genom att liksom samla ihop miljoner människor som följer sorgeprocessionen och tar farväl av honom och deltar i begravningen och allt det där, visa för både inåt och utåt att man har visst stöd bland iranska allmänheten. Man har gått ut med uppgifter om att någonting mellan 12 till 20 miljoner människor ska liksom delta i de här ceremonierna. Fast då ska man också tänka på att det är drygt en femtedel av befolkningen, så det är inte hela befolkningen. Men ändå så vill man dels stärka moralen inåt, visa att man har, det är en stor grupp som ändå kan samlas, men också skicka signaler till oppositionen både inne i landet och i diaspora, men också till andra länder, att det finns en stor grupp som trots allt stödjer regimen.
Men blir det en slags folkomröstning då om regimen, beroende på hur många som verkligen kommer fram och kommer ut?
Ja, alltså om de kan samla ihop så stora skaror så visar de att allt det här som har sagts tidigare, att regimen har varit ifrågasatt, liksom inte stämmer. Fast man ska komma ihåg att det finns ett brett motstånd och ifrågasättande av regimen. Khamenei själv var väldigt ifrågasatt och hans legitimitet och hans trovärdighet var hårt ifrågasatt. Så, och det finns fortfarande. Men det här blir ett sätt att visa att man inte uträknar. Så som det framställdes till exempel i början av året.
Rosby Parsi, hur ska man förstå att sorgen är så stor i vissa grupper samtidigt som regimen är så brutal?
Ja, men jag tror att det har lite grann att göra med att, som Mohammed var inne på, det här är ett land på 92 miljoner människor. Så att det är inte så att alla har en uniform och så att säga, gemensam föreställning om dels hur läget är i landet och framförallt vem man ska skylla på när man ser oförrätter eller missförhållanden. Så att jag tror att vi underskattar ibland att det finns en, man kan enkelt uttrycka sig att det finns en grupp som är helt så att säga inne på det här systemet, och även om de bara är 10% så är de 9 miljoner människor. Men sen har vi också en mycket större grupp människor som inte har något i övers för det här systemet, men som inte heller ser något tydligt politiskt alternativ till den. Så det innebär inte att de har ett aktivt stöd för systemet. De kanske inte ens har ett passivt stöd, men de har inte heller ett aktivt motstånd mot den. Och det är det som då gör att det här systemet kan fortleva.
Och när Khameneis föregångare begravdes, Ayatollah Khamenei, då fick man avbryta de här ceremonierna och föra bort kvarlevorna med helikopter. Rosby Parsi, tror att det blir något liknande här?
Nej, det tror jag inte. Och jag är inte säker på att det nödvändigtvis hör med att han skulle vara mer impopulär, även om det säkert också spelar roll. Utan vad det har att göra med att Khomeini var revolutionsfaden. Han var den enande kraften bland de som ville störta shahen, och det var han som formade den islamiska republiken efteråt. Och man kan säga att han kom lite lätt undan en del av de sakerna som den här revolutionära styret gjorde, genom att de kunde hela tiden rättfärdiga det med att det var krig mot Irak. Sen när Khamenei blir högste ledare, då finns inte den ursäkten. Så att i det avseendet så är Khameneis direkta ansvar hur den islamiska republiken utvecklats sen början av 90-talet, den är så att säga hans, den äger han. Och det är den som hans, de som tycker om honom så att säga, vill på något vis snarare göra till en fråga om hans martyrskap. Medan de som är missnöjda med honom och hatade honom snarare ser honom som skälet till varför landet befinner sig i den situationen den gör.
Mohammed Fazel Hashemi, jag tänkte, det spekuleras ju om, är det nu som vi ska få se Khameneis son Mokhtaba Khamenei visa upp sig för första gången? Få verkar tro det, vad tror du?
Det är många som har spekulerat om det här, men det har också kommit tydliga liksom signaler från iranska företrädare. Jag hörde ett uttalande från Irans ambassadör i Indien som sa att Mojtaba Khamenei kommer inte att framträda i samband med ceremonierna. Av det skälet att det finns ett hot mot honom. Mm. Israels försvarsminister gick ut och sa att de skulle döda honom om de visste vad han var. Så att säga. Så att, och Israel har all anledning att torpedera det här samförstånd avtalet som där förhandlingarna pågår, där de inte har uppnått sina mål så att säga. Men och det återstår att se. Han kanske dyker upp trots allt.
Men att han inte visar sig, om det nu blir så, sänder inte det en signal utåt också att man inte är säker så att säga?
Ja, det kan man faktiskt säga. Men det är också så att de är mycket väl medvetna om det här underrättelse, liksom underläget som de har när det, i förhållande till både Israel och USA. Att de har kunnat lätt identifiera var de här höga dignitärerna finns och dödat dem på olika sätt. Så att liksom de ser det här som ett existentiellt hot för honom och därför försöker liksom dölja honom så mycket som det går. Alltså.
För samtidigt såg jag att iranska revolutionsgardens högste ledare, han hade visat sig offentligt nu för första gången sen krigsutbrottet. Mm. Där väljer man en annan väg.
Ja, det kan vara ett tecken på att man kanske ändå löper linan ut och liksom, att han kommer att träda fram trots allt. Ja. Men allt liksom är, vi får se det, vi får se nästa torsdag på den 9:e, då vet vi.
Så ja, vet. Ja.
Rosbi Parsi, Ali Khamenei var Irans yttersta makthavare och ingen viktig fråga avgjordes utan hans godkännande. Har Khameneis son Mojtaba samma makt idag, skulle du säga?
Nej, det har han inte. Det har han dels inte därför att det systemet som hans far byggde upp har förändrats under den här tiden. Dels har kriget gjort att en hel del av de maktspelarna som fanns har ju dödats av Israel och USA. Dels har han inte själv samma teologiska eller religiösa eller nödvändigtvis ens institutionella roll att spela. Och det faktum att han är under ständigt hot och vi vet inte hur svår skadan han är från den attacken som dödade hans far gör att hans roll i den här situationen just nu, den är inte alls lika central för beslutsprocesserna. Sen om det här avtalet leder till någonting som ser ut som en varaktig fred, då kommer så att säga också fokus på vad han ska göra och vad han ska stå för bli desto större. Och då får vi se om det är så att säga skor han klarar av att fylla och hur han vill fylla dem.
Så vem styr nu då, skulle du säga?
Ja, så grejen är att hans far styrde ju aldrig enväldigt, utan han hade ju snarare, jag brukar säga att det är ungefär som att valla katter, han hade ju en massa olika maktspelare som han var tvungen att försöka få ihop till olika beslut, och oftast så var de inte överens om särskilt mycket förutom när de utsattes för existentiella hot. Så man kan säga att just nu så är det ju det här nygamla gardet, det vill säga en hel del veteraner som varit med både politiskt och militärt, men också en del av dem som var snäppet under de mest seniora, och nu när de seniora har dödats så är det de som fyller de platserna. Så det är en lite grann av ett, som sagt, ett nygammalt garde som i vissa avseenden skiljer sig rätt mycket från de som förut ledde.
Men det finns ingen viktigaste katt, så att säga, som bestämmer över katten.
Jag tror att det här systemet har överlevt i nästan 50 år just därför att det är lagom många feta katter snarare än en enskild katt.
Vad säger du om det, Mohammed Fazil Hashemi?
Jag tror att man bara lägga till det här med att han är tvungen att gå en balansgång mellan de här olika krafterna som finns där. Man brukar lite tillspetsat beskriva det som att han ska gå en balansgång med att handla pragmatiskt eller ideologiskt. Nu verkar som han lutar sig åt det pragmatiska. Men vi såg till exempel i samband med det här med samförståndsavtalet, då sa han så att jag var av en annan uppfattning, men nu tillåter jag det här förhandlingarna ske. Det här är liksom braskla som han håller i. Och om det går bra, då kan sola sig i glansen. Om det inte gör det, då säger man, vad var det jag sa? Jag hade bara en annan uppfattning. Så det är ungefär så man skulle kunna beskriva hans balansgång.
Och väldigt kort här på slutet då, många undrar om en regimkollaps är nära nu, eller visar det här att det som många hoppades på nu är osannolikt?
Ja, fram till kriget så var det många som trodde att en utländsk intervention skulle leda till regimkollaps, men så blev det inte. Och nu såg jag ett uttalande från 150 före detta politiska fångar som skrev att de fördömde både utländsk intervention för att det skulle inte leda till demokrati för Iran, och de fördömde också den sittande regimen och vill liksom framhäva det här med civil olydnad och icke-våldsprotester som ett sätt att liksom flytta fram positionerna.
En annan väg alltså. Mm. Tack så mycket Mohammed Fazil Hashemi, professor i islamisk teologi och filosofi vid Uppsala universitet, och Rosbi Parsi, Iran-expert och affilierad forskare vid Lunds universitet.
Och nu USA. Imorgon den 4 juli firar landet sin nationaldag och nationen fyller 250 år.
Strax om hur amerikanerna ser på sitt land, men först bara några svenska röster där många har förändrat sin syn på USA under de senaste åren.
Skrämmande sättet de bemöter övriga länder och deras styre och deras tillgångar. Skrämmande.
Ja, inte ett land som jag hade velat bo i. Liksom.
Varför då?
Jag vet inte, jag tycker inte det känns tryggt eller som att man, det känns som att det är så himla instabilt att bo där och man vet inte riktigt så här vad man har dem som bestämmer i landet.
Bananrepublik.
Trump är ju, det är mycket åsikter om honom, men jag tycker det är lite väl mycket negativt om honom. Han är alltså, alla presidenter i USA har ju startat krig i princip, så att nu har ju han sagt att han inte ska göra det, men man får se hela bilden faktiskt. Att han gjort mycket bra också tycker jag i USA.
Men USA, att det var lite som när man var uppvuxen här i Sverige på 2000-talet, så var USA, men det var mycket kändisar och roligt och man ville åka dit och allt var som på film. Och nu är det lite mer att det är mycket politik och ja, lite så. Att de startar lite krig höger och vänster.
Ja, men jag märker att det är tuffare klimat och att man har stränga straff. Det var ju senast i morse reportage om att man kunde hamna på 4 års fängelse om man doppade fingrarna i vattnet. Så att det känns som att det är hårdare tag. Så att, än vad jag upplevde under Baracks tid.
Och det var vår reporter Paula Blank som varit ute på stan och pratat med ett gäng stockholmare.
Och nu har vi Gina Lindberg med oss från huvudstaden Washington DC och Simon Isaksson som finns på den lilla orten, i den lilla orten kanske, Smithville i Texas. En kort fråga till var och en av er. Först bara, ni kanske hörde de här svenska rösterna. Har ni någon känsla av om amerikanare bryr sig om vad andra länders medborgare tycker om USA? Vad säger du, Gina, först?
Jag bryr sig om, eller i alla fall är medvetna om det, och det här med USAs ställning i omvärlden och att det har förändrats, det är ju ett samtalsämne även här i Washington.
Och Simon, är det ett samtalsämne i Smithville?
Nej, det är inte. Här så fokuserar man på Texas och på Smithville och på kanske USA.
Mm. Om vi pratar om firandet då, Gina, vad är det för firande som väntas i DC?
Ja, det officiella firandet är redan i full gång här i Washington. Jag är just nu precis utanför Vita huset och ni kanske hör dånet i bakgrunden här. Det är fullkomligt öronbedövande. Det är en flyguppvisning som pågår med militära stridsflyg som just nu syns upp i luften. Kulmen kommer förstås imorgon, för att då är det ju 4th of July med en stor parad här i Washington. Det ska vara tal av president Donald Trump och sen har man utlovat tidernas största fyrverkeri på kvällen. Men firandet är alltså igång redan nu och har varit det hela veckan med olika evenemang. Och här utanför Vita huset i stekande sol står just nu souvenirförsäljare och säljer kepsar och t-shirts med texten America 250 och också små handfläktar, för att det är så otroligt varmt. Det kommer bli den varmaste 4 juli i historien här i Washington, uppåt 40 grader, och många turister som är här just nu rör sig mycket, mycket, mycket långsamt på trottoarerna.
Ja, vi hör den där militära flyguppvisningen bakom dig, Gina. Du har ju varit och pratat med folk, vad säger de om den här helgen?
Ja, det är blandade känslor inför 4 juli och det här med värmen, rekordvärmen och hur man ska klä sig, det är också en stor snackis. Vi kan lyssna på några av dem jag har pratat med här i Washington.
I dress not to get sunburned, so it's all long sleeve, jeans, boots, hat, big old hat, so it keeps out of your face.
And are you here to celebrate 4th of July?
Yeah.
How do you feel about that?
I feel pretty great about it. This is probably one of the most free countries in the world. The freedoms we get to enjoy that other people around the world today and throughout history don't have the opportunity to live out.
I think you can put whoever's president aside and just celebrate our independence and the freedom that we have and the road that we took to get here, despite who votes for what, and because everybody's making it about Trump and it's his holiday. It's not about him, it's about America, and politics aside, just celebrate America.
This is a total hypocrisy. It's a farce.
How do you feel about 4th of July? Are you excited?
I mean, it's a big celebration. Yeah, like I'm looking forward to see what they do because this is kind of a big time for this nation. Yeah.
Liksom en stor sak för nationen, så barnet där på slutet, Gina Lindberg. Det är ju Trump, han har ju pratat om det här i flera månader och förberett länge. Hur märks det på stan att det förbereds?
Ja, det märks på alla sätt att det här officiella firandet i Washington har blivit ett Trump-firande. Och det var ju det som flera av dem jag pratade med också reagerade på. Den här 11-åriga killen Bryce Johnson som sa att det här är ett stort ögonblick för nationen. Men vi hörde också Talib Mohammed som ogillar Trump och tycker att alltihopa är ett skämt. Och en kvinna från Iowa som tycker att man ska lägga politiken åt sidan den här dagen. Men politiken präglar 4 juli på ett sätt som det inte brukar göra. Det här brukar vara en dag när man bortser från partipolitiska gräl och istället enas under flaggan. Men Donald Trump har liksom lagt beslag på 4 juli genom att ha väldigt starka synpunkter om planeringen. Han har skapat en egen organisation för det här firandet och det har lett till att det har blivit starka politiska motsättningar och mycket kritik mot att han politiserar och magafierar den här dagen.
Och Simon Isaksson, du är ju på en betydligt mindre plats i Texas. Hur märks det där i firandet som väntar där du är?
Ja, det här i Smithville, här har man ju laddat upp med flaggor och banderoller och USA-färgade kläder i butikerna nu inför sitt firande längs Main Street, den lilla gatan i västern stil där det ska ske parad med allt från cyklar till lastbilar och traktorer och hästar imorgon. Det här är ju väldigt långt ifrån Washington DC, både till avståndet och till firandet. Alltså det här är inte pompa och ståt och påkostat, utan som på de allra flesta ställen i USA, i alla småstäder, så firar man som man alltid gjort under 4th of July även imorgon, och det fokuseras och centreras kring gemenskapen i den lilla stan. Jag pratade med Tiffany som bor här i Smithville, och hon beskriver firandet här som ett typiskt småstadsfirande i Texas och kallar det för raka motsatsen till det stora och påkostade som sker i DC.
Here it is literally an entire town celebrating, and so you have a sense of community and just, I think, pride in America overall. Whatever you would imagine, a small Texas town, lots of cowboy hats, lots of flags. We'll have a parade in the morning. Free hot dogs are given away. Barbecue restaurants are doing all kinds of specials. And then we'll have fireworks on the river. And it's just a full day of events that really brings the community together in such a beautiful celebratory way. So.
Korv och parader, Simon Isaksson. Mm. Texas är ju ändå en röd stat. Är det ingen politik och magafirande där då som det blir i Washington?
Inte vad jag har sett, utan det här är ju en dag som handlar om USA på ett mer historiskt sätt liksom, än vad det handlar om modern politik. Och här är man inte heller lika intresserad alltid att prata om storpolitiken som man kanske är i större städer, utan här är det lilla samhället, lokala doktorn, polischefen, brandmännen och så vidare som är de som är myndigheterna här, och man är ganska långt borta från både Washington och andra storstäder i USA där diskussionerna ser ut på ett annat sätt. Utan jag, än så länge har jag inte märkt av någon politik kring 4th of July här i Smithville. Det kan dyka upp. Jag har sett olika politiska budskap i trädgårdar när jag har kört runt i den här stan, för det är ändå mellanårsval och det finns en politisk spänning i luften i hela landet. Men när det kommer till 4th of July så ser det ut som att det kommer bli som vanligt i en småstad i USA, att man samlas oavsett politiska åsikter och firar patriotismen och USA.
Och i Washington då, Gina, hur mycket plats tar politiken där?
Det tar all plats, som väldigt ofta i Washington. Men just det här att nationaldagen också präglas av politik, det är ändå någonting nytt. För så brukar det inte vara. Det brukar vara en dag när man faktiskt enas om att hylla USA och att fira patriotismen. Men det här handlar väldigt mycket om politik idag, och demokraterna bojkottar stora delar av det här officiella firandet. Det är slående nu när jag står här utanför Vita huset och tittar på folk som går förbi på trottoaren att det kryllar av röda MAGA-kepsar. Mm. Och så ser det inte ut en vanlig dag i Washington, utan Washingtonborna, 96% av dem röstar på demokraterna, de håller sig inne eller har lämnat stan eller håller lokala firanden på andra håll. De deltar inte i det här som de kallar Trump-firandet, och de anklagar Trump för att ha kidnappat 250-årsjubileet. Mm. Men bland Trump-supportrarna som är på plats här, som vandrar förbi här nu ner mot The Mall, så är ju entusiasmen desto större.
USA fyller ju 250 år imorgon, och inför det har det amerikanska forskningscentret Pew publicerat en stor rapport där de frågat amerikaner om hur de ser på landet och dess framtid. Och där uppger bland annat en majoritet av amerikanerna att de tror att landets bästa dagar ligger bakom dem. En fråga till båda av er. Om jag börjar med dig, Gina, vilket läge är USA i just nu?
USA är i ett läge med ovanligt stor pessimism, och det är ju också någonting som är otypiskt, därför att det här landet präglas ju så mycket av optimism och framåtanda och positiv syn på framtiden. Men tittar man på opinionsmätningarna nu så är det inte så i USA just nu, utan flera mätningar, både den här från Pew och också en mätning nu från Reuters, som visar att en majoritet av väljarna är oroliga för riktningen framåt för USA, och en rätt stor andel, en tredjedel av amerikanerna enligt Reuters, tror inte ens att USA finns kvar som land om man går framåt ytterligare 250 år i tiden. Så att det är ju verkligen en pessimistisk grundsyn. Så att det här blir en dag när många förstås firar USA, men där framtidstron bland amerikaner samtidigt är ovanligt svag.
Ovanligt svag framtidstro, säger Gina. Simon Isaksson i Texas, vad säger du?
Jag har sett och hört kommentarer på vänsterkanten där man kallar det här för USAs begravning och inte USAs 250-årsfirande, eftersom man ser så negativt på utvecklingen som sker i landet just nu. Samtidigt som man då i MAGA-rörelsen tycker att det här är början på någonting nytt och bra i landet, att man har fått tillbaka kontrollen genom Trump som president. Och då när man har de här två olika sidorna som tycker så vitt skilda saker, så förstår man ju också att det dras mer och mer isär. Verklighetsbilden av vad som är rätt och fel och hur USA ska ledas i framtiden, den skiljer sig så markant åt mellan de två olika sidorna i USA. Så att det där är ju någonting som verkligen är blir avgörande för landet, hur man ska på något sätt samlas kring någonting. Och 4th of July här i Smithville, ja, det blir någonting att samlas kring. I Washington, som vi hör, kanske inte.
Säger Simon Isaksson i Smithville, Texas. Gina Lindberg i Washington DC hörde ni också. Tack till våra korrespondenter.
Nu är det 6 år sedan Mats Pettersson från Strängnäs kämpade för sitt liv inne på covid-IVA. Han blev svårt sjuk i början av juni 2020, i slutet av den första pandemivågen.
Och länge svävade han mellan liv och död, men efter 42 dygn i respirator så kunde de till slut väcka honom. Och vår reporter Karin Virenhed har följt hans väg tillbaka.
Hallå!
Hey.
Hur går det?
Ja, det går bra.
Hur går det med trappan här då?
Jag hoppas att man får ta sina fighter.
Nu är det 6 år sedan Mats Pettersson, som då var 56 år, blev svårt sjuk i covid-19.
Vad ni gör?
Vi fixar balkongerna. De hade målat dem förut, men all färg bara flagnade bort. Då. Så då gör vi på ett annat sätt.
Våning.
Med glasfiberväv.
Mats Pettersson arbetar med betong. Han driver ett eget företag. Idag är han i Stockholm för att fixa några balkonger.
Så det är sånt här finlir ibland man kan följa med på.
Men du, man hör fortfarande lite på dig när du pratar. Nu har du varit nere på golvet och sen upp, att det blir lite.
Ja, men det blir ju så. Det är tryck här i bröstet. Då, så länge värdena är rätt då, så känns det ju bra i alla fall.
För 6 år sedan såg jag Mats Pettersson för första gången. Jag var inne på covid-IVA tillsammans med överläkare Karin Frisell, som var medicinskt ledningsansvarig på Mälarsjukhusets intensivvårdsavdelning.
Det här är jättedåliga patienter.
Då, under första vågen, hade man skyddskläder från topp till tå. Ingen hud fick exponeras. Vi hade både munskydd och visir och det var svårt att höra vad någon sa. Vissa arbetade i gasmask. Mats Pettersson var djupt sövd. Han låg på mage och jag hade svårt att förstå vad det var jag såg. Ansiktet låg neråt som det gör när man ligger på en massagebänk.
Här ligger en patient i bukläge. Han är djupt sövd, jättesjuk. Det är en ganska riskfylld process att vända en IVA-patient. Det är så mycket sladdar och så som kan åka ut och...
Att vända patienterna i bukläge hade de upptäckt var bra för lungorna för att de skulle öppna sig. Mats var så sjuk att han svävade mellan liv och död. Tre gånger fick de anhöriga ta på sig skyddskläder för att komma in och ta farväl. Men egentligen var det ännu fler gånger som han var nära andra sidan. Redan under första vågen förstod överläkare Karin Frisell att de svårt sjuka covid-patienterna som överlevde skulle få men för livet och att vägen tillbaka skulle bli lång.
Alltså det kommer märkas om man har legat på covid-IVA. Det kommer påverka resten av livet.
Av de fyra patienter som var på covid-IVA när jag var där i juni 2020 var det bara Mats som överlevde. Efter 42 dygn kunde Mats väckas och sen till slut flyttas över till rehab. Men vägen tillbaka har varit både lång och slitsam. Lungkapaciteten har långsamt blivit bättre. Men nu tror läkarna att Mats är så bra som han kan bli. Med en lungkapacitet på 55%.
Så det är lite mer än en lunga. Man känner ju att det står inte rätt till. Men man känner ju också när det börjar gå tungt. Så då får man ju stanna till. Då. Ja, man får lära sig att leva med det.
Vad säger läkarna om dina lungor då?
Nej, det är ju som det är då. Så att, han är ju bara glad att inte bli sämre då, så att man ska behöva ha syrgas och sånt då.
Många patienter som var svårt sjuka i covid hade precis som Mats ett högt BMI. Men i respiratorn tappade han både muskler och vikt. Men under åren som gått har han gått upp i vikt igen. Och nu har han tagit tag i det där med vikten för att lungorna inte ska bli lika ansträngda och hjärtat inte behöver pumpa lika hårt. Han tar viktminskningsmedicin för att minska aptiten.
Tänkte att jag måste göra någonting för att känna att kroppen blir lättare för hjärtat och lungor och blodtrycket var lite högt. Då. Och det kan man ju lätt rätta till med vikten. Så då funkar allting lättare. Då. Tagit sån här hjälpmedel om man säger, sprutor då. 21 kilo är nu då. Det är 3 månader.
Man ser brallan där i skärpet.
Ja, jag måste köpa nya. Det är så här mycket som skiljer.
Det blir 15 centimeter
eller? Ja, där någonstans.
Under de 6 år som jag följt Mats har han hela tiden pratat om längtan efter att börja jobba igen. Men eftersom jobbet är tungt har det varit svårt för Mats att komma tillbaka.
Ja, jag hatar ju att sitta hemma. Det är liksom, finns inget värre.
Det går ju inte att ha honom hemma heller. Han är för rastlös.
Andreas Pettersson är Mats Petterssons kollega. Många misstar dem för att vara far och son eftersom de båda heter Pettersson. Men just namnet är en tillfällighet. Men en typ av familjeband har de. Andreas är sambo med Mats bonusbarn. Och han har jobbat för Mats i 14 år. Han berättar hur tufft det var på företaget när Mats blev sjuk.
Väldigt jobbig period för alla på företaget. Det vart ju en väldigt stor omställning. Det är tur att folk som man har samarbete med annars hjälper till med allt runt om.
Hur var det för er då när han pendlade mellan att leva och inte leva?
Ja, det var ju en osäkerhet och det är ju väldigt tråkigt för en väldigt fin person. Utöver att bara vara en bra chef liksom. Det tog pallat väldigt hårt.
Och Jonas igen. Ja, Mats.
Telefonen ringer ofta.
Så de som jobbar då, om det är något så... Då ringer de, ja, det är andra också då. Någon som beställer jobb och så, då får man sköta den biten. Då.
Mats Petterssons företag är specialiserat på att laga betong. Det var honom de ringde den där gången för 20 år sedan när ett fartyg körde in i Essingebron. Han gillar utmaningar med jobbet.
Ju krångligare är ju roligare är det. Då känns det skönt om man lyckas.
Har du gått bet på något då?
Nej, det är inte många gånger. Jag har försökt att jobba på tills det blir bra då.
Mats är efterfrågad i hela Sverige och kollegorna ringer ofta för att fråga om råd. När vi träffade senast för över ett år sedan hade Mats problem med handläggaren på Försäkringskassan.
Nu får du skärpa dig ungefär. Nu går du tillbaka och jobbar som vanligt. Och läkaren säger nej, det går inte.
Hur många gånger innan vi har träffats så har du sagt att nästa gång vi ses, då kommer jag ha börjat jobba igen. Men det blev inte någon heltid för
Nej, det fungerar inte. Och det vill de inte. Jag ska inte hålla på att lyfta tunga grejer och så då. Gör man det, då känner man, då blir man slut på en gång.
Men nu har de till slut hittat en lösning som fungerar. Mats jobbar halvtid och har sjukersättning andra hälften. Det som tidigare kallades för sjukpensionär.
Det var ju mycket krångel innan vi kom överens om det här med läkaren och han på Försäkringskassan. Han på Försäkringskassan, han gjorde ju sitt jobb egentligen. Men när han fick den här lösningen, då blev han jätteglad han också. För då slapp han mig. Nej, men att han visste att jag kom inte tillbaka till 100%. Och då skulle jag inte vara på hans bord då.
Nu 6 år senare tänker han inte så mycket på hur sjuk han blev av covid. Ändå blir han påmind om det varje dag när lungorna sätter stopp.
Ibland känns det som det inte har hänt. Ja, det är ju bara kroppen man blir påmind då. Nej, annars är det inte så mycket.
Att det inte syns på Mats gör att det inte alltid är så lätt för omgivningen att förstå att han är sjuk och inte orkar som förr, säger han.
Ja, men han ser så pigg ut. Det kan ju liksom inte vara något fel. Om du däremot har brutit ben eller någonting, då vet man ju att den där är ju inte frisk.
Har du varit med om det? Att du ser för pigg ut?
Ja, många gånger är det ju så. Jag kan ju förstå också. Då tror man att man fuskar. Men efter ett tag så märker de att man hänger ju inte med.
När jag träffade Mats för ett år sedan fick jag också träffa hans barnbarn.
Fortare! Ja, fortare Sigrid!
Och även om Mats älskar sitt jobb så är familjen viktigast av allt. Och den största glädjen i livet är att han fick uppleva hur det är att bli morfar.
Det är ju bonusår. Det är lite så då, att man fick uppleva... Ja, Johanna fick barn och det hade man inte fått vara med om annars.
Blir du så där lite rörd
igen?
Ja,
men det är så. Det är väl så när man pratar om sånt där.
Och du sa att du hade 7 vändor till andra sidan typ?
Ja, hon sa det läkaren. Nej, jag trodde det var 3. För de var ju in 3 gånger och tog farväl. Men hon sa nej, det är 7 minst. Så att, blev man lite paff.
Mats är så tacksam för att han orkat kämpa sig tillbaka. Resan har varit tuff, men han njuter av bonustiden. Även om han inte riktigt hänger med i tempot som de 3-åriga tvillingarna har.
Det är full fart på dem. Men det är lite tråkigt att man orkar inte riktigt hänga med barnen så då, men man gör så gott man kan.
Nu är det 6 år sedan. Vad tänker du om allt det där nu?
Ja, man tänker väl att man krigar sig tillbaka och kunde gå och, som man kan tänka på ibland. Och att man hade tur.
Och vad består turen i, tror du?
Jag vet inte riktigt. Okay. Kanske som man är, kanske att man får tillbaka någonting. Om man försöker vara trevlig och snäll.
Karma?
Ja, kanske. Tror viljan då när man vaknar och vill ge det en chans. Och inte liksom ligga där som en grön sak resten av livet. Och
du har ju verkligen kämpat under de här åren.
Ja, det har man gjort. Men sen, man fick ju mycket hjälp på sjukhuset med att pusha från personal. Och de var ju helt suveräna. Hade det varit tråkiga människor så kanske man inte hade haft samma vilja och få den kämpaglöden.
Och det var Karin Virenhed som återvänt till Mats Pettersson som blev svårt sjuk av covid-19.
Nu ska vi prata om de varelser som kommit att kallas larverna från helvetet. Det handlar om larver som genom sina giftiga hår kan ge människor stora besvär med klåda och utslag och som nu sprider sig norröver över Europa.
I Tyskland och Nederländerna så skapar den här problem. Och så här lät det i dansk tv från Odense i veckan.
Vi slår om skit i morgon. Vad bra. Det kan godt gøre lidt ondt, hvis du klør lidt for meget. Og det, man vågner lidt om natten og har lidt svært ved at sove, fordi det sådan klør lidt over alt.
Jag har 2 barn som intervjuas där som säger till Danmarks Radio att det kliar riktigt mycket och att man vaknar under natten och det blir lite svårt att sova då, ungefär så.
Didrik von Haneke finns här, du är jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet. Vad är det här för larver?
Ja, det är ekprocessionsspinnare, en ganska lurvig nattfjäril, men det här är ju de håriga larverna från den här som äter på ekblad som orsakar de här problemen.
Beskriv de där larverna lite mer. Håriga, säger du?
Ja, de är kanske 3 centimeter, 4 kanske max. Och så är de, har de, när de börjar bli stora då, larverna, så har de långa hår så att de ser helt lurviga ut. Men det är inte det som är problemet, utan de har också en massa pyttesmå hår i tusental som lossnar från larverna. Mm. Och de här små 0,1 mm långa håren kan då, de har hullingar och de har också ett giftigt ämne, så att de borrar sig in i skinnet och orsakar de här eksemen eller utslagen.
Och kan de blåser iväg, de förs iväg via vinden, eller hur?
Ja, det kan de ju också göra.
Kan de,
dels från larverna själva, men också att de här larverna bygger liksom gemensamma bon uppe i ekarna. Mm. Och när de blir större så tillbringar de dagarna i de här bona som kan se ut som en dammsugarpåse uppe i trädet. Och så ger de sig ut och äter ekblad på nätterna. Och från de här bona så kan det också blåsa hår då. Och larverna ömsar ju skinn då flera gånger under sitt larvstadium innan de förpuppar sig. Och de här gamla larvhudarna då, de samlas också i bona och gör att det ansamlas mer och mer hår i de här bonarna.
Och håren tar sig ut via vindarna och sätter sig på människors hudar och orsakar klåda, ögonbesvär, andningsproblem.
Ja, just det. Så man ska inte rulla runt naken under en ek med sådana här ekprocessionsspinnarlarver, bon.
Och här i danska Odense, som vi hörde ifrån, det här boende fått lämna sina hem, förskolor har stängt. Alltså det låter rätt besvärligt.
Ja, men det är dramatiskt. Det är lite grann som att få brännmaneter i trädgården liksom. Nu när man kommer till en vik så kanske man, nej, här var det fullt med brännmaneter, här tänker inte jag bada. Inte idag i alla fall. Kanske går dit några veckor eller går till en vik bredvid. Men så får man dem på motsvarande sätt liksom där man bor, på sitt dagis eller sin trädgård. Det är klart det är jobbigt då.
Ja, då, där kan man ju inte liksom dra ifrån hur lätt som helst alltid.
Nej, det blir lite pussel. De här danskarna hade väl flyttat kids från en förskola till en annan kanske, just för att det var mycket larver på ett ställe. Men de har ju också sanerat träden på en del ställen, tagit bort bon för att göra det lite lättare.
Och det är man ju tvungen att göra för hand, eller hur? Man kan inte bespruta egentligen.
Ja, de effektivaste har nog varit att plocka bort bon med larver och att ibland använder man någon slags industridammsugare för att få med så mycket hår som möjligt också. Som är ju de fjärilslarver, så de är ju känsliga mot biologisk bekämpning med en speciell så här BT-bakterie. Så att det går att spruta träden i början av säsongen när larverna är små, då dör man av den här bakterien då. Men det dödar ju andra fjärilslarver och insekter också.
Men spridningen då, de har ju spritt sig söderifrån, något danska fyn då. Är det klimatförändringar som vi alla andra sådana här spridningar av djur och insekter?
Och det är dels det. Mm. Tidigare så fanns det här ju vanligt i kanske Frankrike och södra Tyskland, men någonstans på 90-talet dök de upp i Nederländerna och från 2005-2007 kanske, så börjar de bli vanligare där också. Och, så det är ju en effekt av klimatförändringen att de har kunnat flytta sig längre norrut. Men att de hamnade just på fyn vid Odense, det tror de beror på att de hade köpt ekträd. Mm. Och att med dem så följer det med ägg då. För de lägger ägg på kvistar på ekträd.
Och nu undrar man ju, när kommer den till Sverige?
Ja, det beror ju på då. Om ska de fjärilen sprida sig själva, då måste de ju först bli vanliga på ön Fyn då i Danmark. Sen tas över till Själland och blir vanliga på Själland, kanske på runt Köpenhamn och Helsingör. Och då kan man tänka sig att de skulle kunna spridas över sundet också.
Men den kommer hit, tror du, någon gång?
Med de klimatförändringar vi har så skulle jag tro att trycket kommer öka så mycket att den tar sig till Sverige också. Det kan ju gå fortare också om man får hit den med ekplantor till exempel som man har köpt från plantskolor i Tyskland eller Nederländerna.
Går det att beräkna sånt där? Hur lång tid tar det?
Alltså det går ju att beräkna ungefär hur mycket en fjäril eller insekt eller vad det nu är sprider sig på ett fastland. Mm. Det är mycket svårare att beräkna hur fort det går om man ska ta hänsyn till sådana här slumpevent som att folk köper planter och sånt.
Den gillar särskilt ekar. Vi har ju mycket gran och tallskog i Sverige, i princip i hela Norrland. Det är ju det. Kommer norrlänningarna klara sig ifrån den här?
Och den här äter ju bara på ek. Och ja, där det inte finns någon ek så kommer den inte finnas. Men med de klimatförändringar vi har och den takt vi har på dem idag så kommer ju ekens nordgräns också gå längre norr.
Ja, tack så mycket. Vi är fria ett tag till i alla fall. det är ju bra. Didrik van Honecker är alltså jourhavande biolog på Naturhistoriska riksmuseet.
Mm, och producent idag för studiet är Cecilia Tengmark, Ekot närmast, Katarina Boive. Om vad i Ekot?
Madonnas senaste platta.
Mm. Varsågod då, kör!